Aron heter jag. Jag är pastor i församlingen. Vi är inne i en serie just nu. Vi är alltid inne i en serie i den här församlingen, känner jag. Men det är så när man har en strukturerad pastor. Då blir det så. Vi pratar om apostlagärningar. Vi körde en serie i våras med de första 10 kapitlen någonting. Och så har vi fortsatt nu under hösten. Så förra veckan predikade Christer utifrån kapitel 11 och då man, nej 10 menar jag, och man är illa tvungen att ta med kapitel 11 då också eftersom den repeterar det som händer. Vi ska idag gå in i kapitel 12 och se vad Lukas som har skrivit den här texten vill säga till oss där. Om du liksom är intresserad lite av apostlagärningarna och så kan jag tipsa dig om att alla de här predikningarna finns ju ute på podcast på Spotify. På Podcaster i din iPhone och SoundCloud antar jag också att de ligger uppe på. Det är inte så att man måste lyssna på alla, men om man tycker det är intressant med ett visst kapitel och vill ha en utläggning så finns det faktiskt undervisning från din församling. Är inte det lite tacksamt eller? Så kan man kolla upp det bara, vad tänker Christer egentligen om det här kapitlet? Hur ska jag tolka det här? Att två personer dör för att de inte ger. Vad är det, kapitel 3-4 någonstans där? Ja, nu ska vi inte gå in på det. Tack och lov. Vi ska gå in i kapitel 12 som sagt. Och i kapitlet innan så har vi ju hört det från Christer förra veckan att Petrus har fått en syn, Cornelius fick ett möte och helt plötsligt så visar Gud Petrus att vägen till Gud är öppen för alla folk. Inte bara judarna utan alla folk inkluderade får en del. Och sen så beskriver liksom resten av kapitel 11 liksom hur församlingen har skingrats från Jerusalemområdet där de började alltihopa. När Stefanos blev stenad har de spridit sig ut till, nu ska vi se här, Fenicien, Cypern och Antiochia. Och de predikar ordet bara för judarna. De hade inte fattat det där än. Det kommer senare. Och det beskriver hur liksom de fortsätter predika evangeliet trots deras förföljelse. Trots att de har spridits ut över hela riket och landet. Liksom. Så fortsätter de predika. Och ryktet når församlingen i Jerusalem. Det tycker jag är så underbart. Och de skickar dit Barnabas för att se vad är det som händer egentligen där uppe i Antiochia. Vad är det för människor som kommer till tro? Och allt det här händer, det händer massa gött. Och så kommer vi till kapitel 12. Där det står, som börjar med att ungefär samtidigt. Samtidigt som det här händer. Så händer det lite mer grejer. Vi ska läsa det stycket här. Om jag bara hittar det i mina anteckningar här. Ja, just det. Jag kommer inte slänga upp det på skärmen. Så nu är det dags att ta upp din bibel. Hur många har en fysisk bibel med sig? Ja, det är bra. Det finns 3. Med mig. Hur många har en digital bibel då? Bra. Slå upp kapitel 12 föreslår jag. Vi behöver ta tillbaka biblarna i vår kyrka känner jag. Säger du med en iPhone? Ja, det är bra. Det är bra då. Måste predika för sig själv också. Så här står det. Ungefär samtidigt, alltså som då har evangeliet spridit sig liksom mindre Asien och runt i Antiochia. Ungefär samtidigt börjar kung Herodes gripa och misshandla flera av församlingens medlemmar. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade det, arresterade han också Petrus. Detta hände under en osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han Petrus i fängelse och lät 4 vaktstyrkor med vardera 4 man bevaka honom. Herodes hade efter påsken tänkt att ställa Petrus inför folket. Vi stannar där. Så samtidigt som församlingen har framgång i liksom norra delarna av riket så möter församlingen i Jerusalem en mörk tid. Det börjar bli svårt att vara troende. Det har redan varit svårt och nu blir det ännu värre. Herodes då, som inte är samma Herodes som mötte Jesus, eller som Jesus fick möta, utan hans efterträdare, har gripit en av apostlarna, Jakob, som är bror till Johannes, och halshuggit honom. Och jag läste en bok om det här som sa att halshuggning tydligen var det värsta sättet, eller mest förnedrande sättet att dö på enligt en jude. Jag tar den med en nypa salt, den källan. Men det kan vara intressant då, med tanke på att den här kungen, han ville väldigt gärna imponera på judarna. Han var en sån här kung som ville vara en bra jude. Och vad gör man då? Man tar fångar heretikerna. De som inte håller sig till Gud på riktigt. Och det är ju de kristna då i den här tiden. Så det kan stämma att det är så. Varför inte liksom, om man ändå vill imponera på judarna, varför inte bara ta det mest förnedrande sättet att ta koll på någon på liksom? Och så tar man också de kristna som är judarnas värsta fiender. Och när det står sen, när han ser att judarna gillade att han avrättade de kristna, så bestämmer han sig för att också arrestera Petrus. Och nu blir det kris alltså. Nu blir det kris i församlingen. Petrus är inte, han är inte högsta höns, det är ju Jakob, Jesu bror, men han är en viktig person liksom i församlingen. Han blir tillfångatagen. Igen ska vi säga också. Det är inte första gången han sitter i fängelse. Och Petrus rykte måste ha föregått honom också. Eftersom han har suttit i fängelse tidigare och kommit ut, så sätter Herodes inte bara en, inte bara två, utan 16 vakter att ta koll på Petrus. 4 vaktstyrkor med 4 man i vardera. 16 pers ska hålla koll på en gubbe för att han inte ska komma ut i fängelse. Tänk dig själv, vad är den församlingen? En av apostlarna har redan dödats. En annan sitter nu i fängelse och det är påsk. Ett par år efter Jesus har dött och uppstått. Och Petrus sitter nu i fängelse och efter påsken ska han få ställas inför folket och troligen avrättas då. Han har bojor på händerna när han sover. Han har vakter om vardera sida om sig. Det är vakter utanför dörren och det är säkert 12 stycken till i området någonstans. Det är ganska kört för honom. Han kommer inte komma ut. Och det går inte att komma in och hjälpa honom med så mycket vakter. Och när dagen gryr så kommer han troligen bli avrättad. Det är ganska kört. Men så kommer vers 5. Vad står det där? Men medan Petrus satt fängslad bad församlingen ivrigt till Gud för honom. Medan han satt i fängelse, medan allt såg mörkt ut, så fanns det en församling som bad ivrigt. Det fanns en församling som stod med honom i bön. Och inte bara det. Det fanns en Gud som grep in också. Vi läser vidare kapitel, eller vers 6. Lyssna noga nu. Natten innan Herodes tänkte ställa honom inför rätta låg Petrus och sov fastkedjad mellan 2 soldater. Och utanför dörren fanns vakter som vaktade fängelset. Då fylldes cellen plötsligt av ljus och en ängel från Herren stod där. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: "Res dig upp snabbt." Och i samma stund föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: "Ta på dig bältet och sandalerna." Och när Petrus gjorde det sa ängeln: "Svep nu om din manteln och följ mig." Petrus följde med ängeln ut, men han förstod inte att det var en ängel som gjorde. Han förstod inte att det var det som ängeln gjorde var något som hände i verkligheten. Han trodde att det var en syn. De passerade först en vaktpost och sen en till och till slut framme vid järnporten som ledde ut mot staden. Där öppnade sig porten för dem alldeles för sig själv, av sig själv. Och det var bara att gå ut. Och sedan de gått ner för gatan en bit var ängeln plötsligt borta. Och när Petrus hade samlat sig sa han till sig själv: "Nu vet jag att det är sant att Herren sände sin ängel och räddade mig från Herodes. från allt som judarna hade väntat skulle hända mig. Och när han hade fattat det helt och fullt gick han hem till Maria, mor till den Johannes som kallades Markus. Och de var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en flicka som hette Råde kom för att låsa upp. Men hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon inte öppnade utan sprang istället tillbaka in och berättade att Petrus stod utanför dörren. Du är galen, sa de. Men hon gav sig inte och de sa, det kanske är hans ängel. För hon trodde att skyddsänglarna liksom kunde ta liksom den skepnad som den skyddade. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade och såg att det var han blev de utom sig av häpnad. Men han gav tecken åt dem att vara tysta och berättade sedan för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Och till sitt sa han, låt Jakob och de andra i församlingen få veta detta. Så gick han vidare till en annan plats. När morgonen kom blev det stor uppståndelse bland soldaterna i fängelset. Ingen kunde fatta vad som hade hänt med Petrus. Och när Herodes skickade efter Petrus och inte fick tag i honom ställde han till med förhör bland vakterna och beordrade att de skulle föras bort. Efter detta lämnade Herodes Judén och fortsatte Caesarea där han stannade. Det fanns en församling som bad ivrigt. Det fanns en församling som bad för honom, som fanns med honom där. Det finns en Gud som träder in dit ingen kan komma och lossar bojor som ingen troligen kan lossa utan nyckel. Och genom sin ängel leder honom ut ur fängelset in i staden. Ut i staden. Är ni här idag? Det är våldsamt tyst i den här församlingen idag. Ena kyrkan. Tänk om vi kan bli en församling som ber ivrigt. Vi hade för något år sedan en av våra ungdomsledare som efter att vi varit iväg på en grej med alla ungdomsledare så insåg hon att hon fick en kris i livet när hon insåg att alla ni äldre i församlingen som har varit, hon kallar er för bönetanter och bönegubbar. Hon insåg att ni kommer inte alltid vara med oss. Så fick hon en kris och kände att vi måste bli nästa generation bönetanter och bönegubbar som ber ivrigt för resten av församlingen, som ber ivrigt för våra syskon i tron, som ber ivrigt för vår församling. Ena kyrkan, tänk om vi kan bli det från gammal till ung. Tänk om ni äldre kunde smitta av den iven för Gud och för bönen till oss alla. Ner till minsta barn. Som lyfter upp våra böneämnen med vädjan, med tacksägelse, med lovprisning. Utan att tröttna. Att med passion be för det vi lyfter upp. Det finns tider för allt i Guds församling, tror jag. Och just nu kanske det är en tid att be lite ivrigt. Notera här att det står inte att de ber länge. Det står inte att de kör bönesamling 24-7 under hela påsken. Utan de ber ivrigt. Äktnos. De ber intensivt, resolut, ivrigt, nitiskt eller brådskande. Det är inte det att det är mycket tid, utan det är en passion på insidan. Att vi ber, det här måste ske Gud. Vi ger oss inte i detta. Det här måste ske. Vi behöver att du griper in i den här situationen. Och vi ger inte upp förrän det har hänt. Det får mig att tänka på, nu ska jag säga rätt här, Jakob i Gamla testamentet i första Mosebok. Som får brottas med Gud. Och han säger, jag släpper dig inte förrän du har välsignat mig. Jag släpper dig inte förrän du har välsignat mig. Jag släpper dig inte förrän du har räddat upp den här situationen. Förrän du tagit oss igenom det. Förrän du har räddat det här. Jag släpper dig inte. Ibland är det kanske lite okej att be utifrån sina känslor. Ibland är det kanske lite okej att låta det vi känner på insidan få bara brista fram och säga, pappa Gud, hjälp oss. som, vet inte om jag säger rätt här, men om det är Jesus eller om det är Paulus, någon av dem troligen, som det är nog Paulus, att det är genom honom som vi kan ropa Abba Fader. Det är genom honom som vi kan säga pappa Gud. Abba Fader är inte en officiell term som man använder till det är lite farsan. Det är inte så man benämner Gud i den här situationen som jude. Men tack vare Jesus får vi ropa ut Abba Fader. Abba Fader. Kom rädda, kom och fräls. Så jag vill uppmuntra dig. Vad du än går igenom på ett personligt plan, låt oss be för det tillsammans. Låt oss be för det ivrigt tillsammans. Om du inte redan visste det så är vi församling. Och en församling, att vara församling innebär att det som sker på ditt plan, personliga plan, det angår också mig. Det angår oss alla, för vi är församling. Om du inte känner dig som en del av församlingen, så säger jag välkommen. Välkommen in i gemenskapen där vi bär varandras bördor, där vi ber för varandra, där vi finns till för varandra. Och det, jag vill också uppmuntra dig till vishet att allting ska inte delas i alla situationer. Men om vi tar Jesus som föredöme, hitta dina tre. Hitta kanske 3-4 människor i församlingen som du kan dela allt med. Hitta dina 12 som du kan dela mycket med. Och så har du hela församlingen som du kan på ett plan dela saker med. Låt oss be med varandra. Låt oss dela varandra, bära varandras bördor i bön och rent fysiskt. Låt oss ivrigt be för varandra. Att Gud griper in i din situation. Vad det än är, vad det än må vara. Så finns vi där för varandra. Ena kyrkan, tänk om vi kan bli en församling som ber ivrigt för vår stad. Jag är tacksam att vi bad här i början för just det som Daniel tog upp. Låt oss be ivrigt för våra beslutsfattare om vishet, om Guds ledning. Och kunna ta sig, alltså om Gud kunde ta sig in i den djupaste fängelsehålan bland 16 vakter där Petrus ligger med kedjor runt händerna och sover, så kan han ta sig in i kommunstyrelsen och förlösa det som man vet att staden behöver och inte minst hans församling behöver. Låt oss be ivrigt för vår stad. Låt oss be med passion för vår stad. Och ena kyrkan, låt oss inte minst be ivrigt för den situation vi står i just nu som församling. Om du inte vet det så har vi lite ekonomiska utmaningar framöver det närmaste året. Och det finns ingen tvivel i mig att varje församlingsmedlem i ena kyrkan ger så mycket som de kan. Det finns ingen tvivel i mig om det. Men även om varje person ger av all sin tid och alla sina pengar och allt vi har, så kan det vara svårt att täcka 70 000 kronor i amorteringar. Det är ganska mycket pengar som det är. Vi behöver be ivrigt att Gud griper in. Vi behöver be Gud ge oss vishet till kompassen och styrelsen att hitta lösningar för att vi ska kunna fortsätta vara Enköpings mötesplats. Enköpings hem. Vi finns inte till för oss själva. Vi finns inte till för något egen värde. Vi finns till för den här staden. Och du kanske här idag som känner lite som Petrus, att du sitter i ett fängelse, kanske mentalt eller fysiskt till och med på något sätt. Du känner som du sitter fast med kedjor runt händerna. Du kanske känner att det är som att vakter sover på vardera sida om det håller koll på dig. Och att det finns ytterligare vakter utanför dörren som ser till att du inte kommer loss och kommer ut. Gud vill befria dig. Låt oss be ivrigt. Våga också lämna dina bojor i fängelset. Det här blir en gudstjänst där vi får be mycket, tänker jag. Låt oss lämna över det vi bär på. Låt oss lyfta det som tynger oss. Låt oss ta det i bön tillsammans. Du står inte ensam. Ingen av oss står ensam. Vi är en församling. Som en slutgiltig punkt. Låsningsteamet, ni kan göra det, är redo. Så vill jag bara påminna också att allt vi gör ska vara i kärlek. Jag tycker det är så underbart hur Paulus beskriver det i första Korinthierbrevet. När han talar om andens gåvor och mitt i hela stycket om andens gåvor. Hur det ska hanteras och hur församlingen bör rodda kring det. Så lägger han in ett långt stycke om kärlek. Som landar i att om vi inte gör saker i kärlek. Så är vi som skrällande symboler. Då blir det bara oljud. Då blir det bara dissonans. Då bara skär det sig i rummet. När vi ber för varandra. När vi ber för vår stad. När vi ber för vår församling. Kan vi inte göra det utifrån kärlek till det? Och kan du lika gärna sluta be, säger jag. Låt oss be ivrigt. Låt oss be passionerat. Låt oss be utifrån en kärlek. Och om du känner att nej, men jag har inte den där passionen. Jag har inte den iven i mig. Jag har inte den kärleken till varken kyrka, stad eller mina församlingsmedlemmar. Så kan vi be om det också. Gud, hjälp mig. Fyll mig med din passion. Fyll mig med din kärlek. Den kärlek som gjorde att du valde korset för mig. Den kärlek som gjorde att du valde korset för alla folk. Fyll mig med den passionen som räddade mänskligheten, som räddade denna världen. Jesus. Det handlar inte om uttryckssätt. Det handlar inte om hur det låter. Det handlar om en inställning på insidan. Vad är det du nit älskar? Vad är det du har passion för? Tänker på den sången som går att break my heart for what breaks yours. Yes. Låt mitt hjärta brista för det som brister i ditt hjärta, Jesus. Vad brinner ditt hjärta för? Om det inte finns någonting, så be. Gud, fyll mitt hjärta med din passion. Låt mitt hjärta brista för det som ditt hjärta brister för. För någon vecka sedan så var jag ute på parkeringen här. Så såg jag en av gubbarna som brukar sitta utanför Coop. Han stod och skulle ta sig en drill utanför kyrkan. Och sen kom jag tillbaka ett par minuter senare och skulle hämta någonting mer i bilen. Då låg han och sov under ett av våra träd här ute. Då kände jag god Gud. Hjälp oss som församling att ta hem, ta hand om våra människor i den här staden. Hjälp oss att ta hand, hjälp oss att finnas till för de brustna i vår församling, i vår stad. Jesus, låt din vilja ske. Trots våra ekonomiska svårigheter ska vi inte sluta vara en församling. Oavsett vad som händer framöver den här våren så kommer vi aldrig sluta vara församling. Jag vill med hela mitt hjärta att vi ska vara kvar och ha kvar den här byggnaden för att kunna vara en mötesplats för Enköping. Men oavsett om vi har kvar den kommer vi aldrig sluta vara ett hem för Enköping. En plats dit människor kan komma. Ett vardagsrum där människor kan vila. Ett vardagsrum där människor kan finna ro. En fridens plats. För vi är ett fridens folk. Så vi ska be. Vi ska be för det du bär med dig. Som du vill lyfta tillsammans. Vi kommer att ha förebedjare här borta som vill be med dig. Och förebedjare, vi ber med iver. Vi delar varandras bördor. Jag vill att vi ska be för våran iver, för vår passion. Att Gud ska få våra hjärtan brista för det som hans hjärta brister för. Om det är våra missbrukare i den här staden eller om det är våra ungdomar eller om du har ett hjärta för den vanliga ateistiska svensken. Jag tror vi behöver ha ett hjärta för människor. Om vi ska fungera ordentligt som församling, om vi ska vara en funktionell, duglig församling, behöver vi ha ett hjärta för människor. Utan kärlek till människor är vi ingen församling. Vi ska också be för vår församling och det som pågår. Be om vishet, be om Guds ledning. Be att han förlöser det som behöver förlösas. Be att han lossar det som ska lossas. Be att han kliver in som ett ljus i mörka rum och slår sönder bojor. Jag bara läser en gång till. När han låg och sov då fylldes cellen plötsligt av ljus. Och en ängel från Herren stod där. Halleluja. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: res dig upp snabbt. Och i samma stund föll kedjorna från Petrus händer. Ta på dig bälte och sandaler och svep om dig manteln och följ mig. Jesus, led oss. Vi vill följa dig. Led oss ut i stad. Led oss ut på landsbygd till människor som behöver dig. Som behöver uppmuntran. Som behöver frid. Som behöver få komma hem. Som behöver ett nådens år från Herren. Om det är Enköping eller om det är på andra sidan jorden. Led oss dit. Låt oss få vara med och stötta. Låt oss få vara med och hjälpa de människor som behöver dig. Och Jesus, ber inte minst. Väck din passion i våra hjärtan. Låt våra hjärtan brista för det som ditt hjärta brister för. Om vi bär på stenhjärtan så ber jag krossa de stenarna. Jag ber att du tränger in i våra djupaste inren och låter din vilja ske. Församlingen, skulle vi kunna resa på oss en liten stund bara. Om du känner att jag behöver det här, jag behöver att låta Jesus tränga in i mitt inre, så bara ta fram dina händer framför dig, eller om du vill sträcka dem upp, gör som du vill, men bara visa Gud på något sätt, bara rent fysiskt, att Gud, jag vill det här. Jag måste få tag på det här. Jag måste låta dig tränga in i det här. Jesus, tack att du rör.